podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är den 14 oktober, det är måndag. Det är otroligt mycket höst i Sverige, i Stockholm just nu. Det regnar faktiskt in på Aftonbladets ledarredaktion. Det är helt sant. Vi har hål i taket.
Vi har faktiskt en hink som står istället för Daniel Svedin.
Ja.
Och den här hinken droppar.
Jag ska inte säga att hinken ersätter Daniel Svedin.
Nej,
på alla sätt.
Daniel Svedin är då föräldraledig, men på hans plats så står det alltså just nu en hink där det droppar in.
Ja. Och trots detta debackel så ska vi förstås prata inrikespolitik som vanligt. Och med oss har vi Ulrika Schensson som är moderat.
Jajamän.
Vi har från Aftonbladets ledarredaktion som ni hörde Anders Lindberg.
Ja.
Och vi har en särskild gäst, vi har Kristoffer Tamsons. Nu ska vi se så jag säger rätt här. Du är trafiklandstingsråd i Stockholm.
Ja, trafikregionråd.
Region, förlåt.
Du vet det här med regionbildningar och sånt.
Men det tycker jag är lite tråkigt, jag tycker landstinget är mycket trevligare
ja,
ord.
Ja, det finns inget så fint som tycker jag trafiklandstingsråd. Så, det, det så jag tycker det också vara. Det är svårt att finna mig i det här nya.
Ja, men vi
bygger under jordens härskare.
Ja, precis, tunnelbanan. Men vi ska också säga att du har en lång karriär inom Moderaterna. Du har varit talskrivare, du har varit omvärldsanalytiker och du sitter just nu i partiets idépolitiska grupp.
Det stämmer.
En riktig långvägare har vi. Som vi ska prata om Moderaterna förstås, de har stämma till helgen. Men välkommen hit Kristoffer.
Tack snälla.
Tog du bussen hit?
Jag gick hit, men jag tog tunnelbanan till T-centralen först. Där vi har haft en liten pressträff idag.
Jaha, ja. Om vad då?
Då presenterade vi att vi nu tidigare lägger arbetet med Roslagsbanan i tunnel till Odenplan och centralen med 6 år.
Jaha, oj,
ja, stort tjusigt. För många i Stockholm.
Ja, jag är ett stort fan av Stockholms kollektivtrafik. Jag nyttjar mycket själv, vill jag bara säga. Men nu brakar vi på. Det hölls partiledardebatt i Agenda igår. Var det en bra debatt, Ulrika?
Nej, jag tycker den var väldigt tråkig, förlåt.
Ja, det får
nej,
man
men alltså, nej, men jag tyckte faktiskt att det kunde ha varit väldigt mycket bättre.
Okej, okay. Kristoffer?
Jag tycker att den var ett uttryck för hur debatten nu allt som oftast är. De blir väldigt snabbt fokuserade kring att hitta fel hos varandra, att gräla ner varandra om detaljer och handlar väldigt lite om politikens långsiktiga och större penseldrag. Och det tycker jag är tråkigt.
Okej, okay, Anders?
Jag tycker lite hopplöst att höger-vänster-konflikten i svensk politik håller på liksom att försvinna. Det blir bara konstigt.
Men det kanske har gjort det bland
väljarna. Jo, men Anders, det vet du ju. Det är för att det finns en socialdemokratisk regering som bedriver borgerlig politik.
Nej, det är inte bara
det är inte konstigt
därför.
Så.
Nej, men det är inte bara därför. Det också finns ett SD som ska ha en sån här teatralisk liksom.
Men det där vann han på.
Och nej, jag blir angripen. Jag går av scenen. Alltså den här typen av liksom teatraliskt.
Ja, Anders, jag tror att han vann på det. Även om jag håller med om att det är teatraliskt och fånigt.
Men även om han vann
eftersom
på det.
Ingen annan verkar vilja någonting på riktigt, riktigt, riktigt mycket. Då får ju han gehör när han
fast
får som kommentator hoppa
det,
av scenen.
Även om han vann på det så är det inget bra.
Nej, det håller jag med om.
Svensk politik blir någon slags Kalla Anka-teater. Liksom.
Och jag tycker var det någonting nej. Klargörande? Kom det fram någonting som liksom överraskade er? Något slags besked från någon?
Alltså jag tycker att det finns en sak som är väldigt tydligt och det är när väldigt mycket av det som är man kallar dem för de etablerade partierna eller någonting sånt lite slarvigt, när de gräver ner sig i ganska mycket tjafs kring detaljer så finns det 2 vinnare tycker jag. Den ena är Jimmy Åkesson, den andra Jonas Sjöstedt. Det blir liksom de som träder fram och ger någon form av liksom ideologisk laddning till debatten. Jag tycker det är tråkigt, jag tycker det är beklagligt. Jag skulle önska att vi fick mer av politik på riktigt också mellan övriga partier. Jag tror möjligtvis att en nyckel till detta, nu är jag lite sådär moderat här då. Men det är
du
också,
är ju moderat.
Ja, jo, jag vet. Men det är ju också det här med att det blir lite svårt också när vi också har en diskussion i huruvida Stefan Löfven uttalar sig som statsminister eller som socialdemokratisk partiordförande.
Det
krånglar ju till det hela. Det vill säga, vem var det vi träffade igår då i debatten? Var det liksom statsministern eller var det partiordföranden?
Jag är mest glad att det,
vem var det?
När Ulf Kristersson uttalar sig, då vet man att det är som partiledare. för han är inget annat. Men, nej, men jag tror ju att...
Då ser du han att håller på stickrundan.
jag tror ju att det är... förra veckan var det inget bra när Löfven trasslade till det. Men det har ju med sakfrågan att göra. Att
han kom alltså i konflikt med Miljöpartiet om
han kom i konflikt med sig själv. Därför att det han sa i Agenda var något annat än det han sa i veckan som var något annat än det som Socialdemokraterna samtidigt twittrade att han sa på Twitter, vilket blev väldigt roligt för det var 3 olika budskap. Och riktigt så där tror inte jag man kan bedriva politik om man vill
vara framgångsrik. Det ska fan vara väljare i Sverige idag.
Nej, men det blir liksom fånigt. Sen så är det ju så. Jag menar, han uttalar sig som partiledare i en partiledardebatt. det är det ju.
Men det fanns en rolig sak tyckte jag med det här förra veckan också, därför att då skulle man ju då hitta en kommentar från Miljöpartiet i huruvida de såg på Stefan Löfvens uttalande i, ja, och vilken roll han gjorde detta. Och då ville ju ingen i Miljöpartiet uttala sig heller, utan den som då definierade regeringens politik i migrationsfrågan var ju tydligen någon avsändare på Grön Ungdom som jag såg i någon aktuell sändning som sa att det här är regeringens politik i frågan och det är den som gäller. Och det tycker jag också är ganska festligt när liksom ingen minister, ingen partisekreterare överhuvudtaget är anträffbar i något av partierna, utan det blir liksom ungdomsförbundet som är ute och säger det här är regeringens politik. Det tyckte jag var lite småintressant.
Barnen är
ändå
vår framtid, får vi tänka på.
Du tänker så.
Ja, så tänker jag. Men det var två debutanter i sammanhanget, Nyamko Sabuni och Per Bolund.
Ja.
Hur klarar de sig?
Alltså, nej. Jag tycker inte att det gick jättebra. Men det är klart, alltså första gången är inte enkelt. Och den där formen är jättekomplicerad. Och inte särskilt... Det är ju inte... Ja, men jag tror att det var lite nervöst om jag ska vara riktigt ärlig. Vilket kanske är fullt mänskligt om man ska vara riktigt ärlig.
Mm. Någon som fick alltså, något intryck?
Jag tänker att Nyamko Sabuni... Jag tänker att man har överskattat Nyamko Sabuni när hon blev vald, alltså hur stora förändringar hon skulle göra. Så det fanns på något sätt en förväntan inifrån partiet om att hon skulle dels ändra opinionssiffrorna, men hon skulle också ändra väldigt mycket politiken och framtoningen. Och jag skulle säga att det här var en debatt där hon ändrade ingenting. Alltså det här är samma Liberalerna som innan hon blev vald.
Men är hon inte bakbunden av januariavtalet då?
Ja, det kanske delvis, men det där är ju inte ett parti som liksom är bakbundet av någon. De gör ju som de vill, men problematiken här tror jag blir att hon gjorde ingen dålig debatt. Men eftersom förväntningarna har varit så höga så liksom underträffar hon dem, vilket strategiskt alltid är väldigt farligt.
Och därför ska det bli väldigt intressant att se på onsdag på riksdagens partiledardebatt som då går av stapeln, där inte hon... är den som representerar Liberalerna utan troligen Johan Persson, va? Och se...
ekonomisk politiska talspersonen.
Mm. Ja.
Ja, det är ju det ena intressanta. Och sen när man då tar Per Bolund möjligtvis då, så han framstår ju som den som då är regeringens mest tydliga företrädare, tycker jag, i den här typen av debatter. Det vill säga, det är väldigt lite miljöpartist över honom och väldigt mycket, skulle jag säga, tjänsteman från regeringskansliet som väldigt väl redogör för hur de här olika... ja, underlagspromemorierna som spottas ut från olika departement, ja, hur de tar sig uttryck och vad de innehåller och vad som är faktiskt framförhandlad politik. Så det gör ju honom inte grön utan väldigt grå, skulle jag säga, i den här typen av debatter. Och det måste ju han ta sig ur också. Det vill säga, jag tror att Miljöpartiet behöver ha någonting mer än en regeringsföreträdare i en partiledardebatt.
Men där tänker jag också att där har vi ett dilemma nu. Alltså, i och med att höger-vänsterskalan inte är så viktig och de frågor som brinner upp blir så här teaterfrågor som att Åkesson går av ett podium. Liksom, det är det som liksom blir...
Det är det vi tar med oss från debatten.
Ja, men det är det vi tar med oss hela tiden. Och för varje sån här debatt så får ju politiken lite mindre förtroende. Och det där tror jag är liksom, det här är en fara med det här formatet som de har.
Jag tänkte faktiskt bara helt kort ta det. Funkar den här sortens format? Jag tänker att det så här, vi har en sån tykonomimätt debatt. Man kan ta del av åsikter hela tiden. Är det här fortfarande en intressant form, Ulrika?
Jag tror att formen skulle funka ifall folk, de här partiledarna, släppte garden och faktiskt berättade om vad de faktiskt ville göra med saker och ting utan att förhålla sig till alla andra. Så att det faktiskt blev en intressant diskussion om olika förslag, åsikter och ställningstaganden. Men eftersom det fortfarande är hyfsat mycket talepunkter där man faktiskt, när man sitter och tittar på den, faller bort för att man hänger liksom inte riktigt med. Det var ju bara två som faktiskt verkade ha släppt garden. Och man kan tycka vad man vill om de båda och man kan tycka vad man vill om deras åsikter. Men det var bara två som gjorde det och det var Sjöstedt och Åkesson.
Borstor fick ju goda betyg av tittarna, såg jag.
Ja, och hon är ju väldigt duktig, absolut. Men jag skulle nog säga att de andra två var med, släppte garden och visade väldigt, väldigt mycket känslor. Sen är jag bara jätteduktig på att debattera. Det ska man verkligen ge.
Ja, vi får väl se om SVT tar något omtag på det här.
Jag skulle säga att jag är tveksam till att det här funkar. Alltså, 2 timmar...
Jag tycker det sällan det kommer fram något nytt.
Nej, men 2 timmar på ganska bra sändningstid.
Jo, men det är ju för att de inte levererar.
Ja, men jag menar det. Man känner ju till allt redan.
Formatet gynnar heller inte att man levererar. Jag tänkte på när vi Aftonbladet organiserade debatter som var...
Inför valet,
som var mycket mer liksom frågestyrda. Alltså, det var aktiv moderator, det var liksom inspel av olika slag i det. Alltså, lite mer som man gör tv idag. Det här är lite som man gjorde tv förr i tiden. Som det är inte särskilt
interaktivt.
När det
bara satt fem partier i riksdagen dessutom.
Jo, dessutom fem partier, men det är inte så interaktivt. Det händer inte så mycket, det är inget som överraskar. Så, va? Och jag undrar om inte SVT skulle lära sig lite av liksom modern tv-produktion, så att säga, och
men jag tror att det är en kombination. Det måste vara en kombination. Att försöka visa kött och blod som partiledare och möjligen ändra formen något. Men det, då tror jag båda parter behöver jacka upp lite.
Mm. Mm. Ja, vi får se om det händer någonting. Det vore spännande, tycker jag, med lite nya format. Vi ska gå vidare. Vi ska prata om Moderaterna. Partiet har stämma i Västerås helgen som kommer. Vi har ju pratat mycket om Moderaterna på sistone. Det har varit lite slitigt ända sedan valet 2014 egentligen, och Reinfeldts hastiga sorti därifrån. Vi har pratat mycket här om klyftan mellan liberala och konservativa i partiet, eller Bayern och Berlin som vi säger här i podden. Hur mår Moderaterna egentligen, Kristoffer?
Jag tror att Moderaterna nu mår ganska bra. Alltså, det var ju en jättestjärnsmäll. Inte valresultatet i sig skulle jag säga, utan det var nog en lättnad för en del som ju såg en total källare framför sig, delvis kanske månaderna,
det senaste,
halvåret
20,
innan.
Ja.
Så jag tror att resultatet i sig en viss lättnad, men det som kom efter blev ju en väldig stjärnsmäll, tror jag, för partiet, med att alliansen sprack och man helt och hållet liksom misslyckades med att hålla ihop borgerligheten på det sätt som jag tror att många i partiet ser är liksom mycket av själen i Moderaterna, att vara den samlande kraften i borgerligheten. Sen tror jag att nu har man slickat såren, det finns en viss tillförsikt när det gäller partiledaren, och man tycker nog ändå att nu börjar man hitta oppositionsrollen och annat. Men det sker i ett nytt partipolitiskt landskap. Det finns en ständig risk i att Moderaterna också trillar ner, tycker jag, i diket i de små symbolfrågorna, är tyranni istället för att liksom hålla i de större penseldragen, den långsiktiga idén och vägen framåt, att man inte klarar av att samla sig kring liksom stora reformförslag, stora utmaningar, utan snarare liksom det blir liksom, ja, popcorn eller fyrverkeri i massa små frågor som egentligen andra definierar. Jag hoppas och jag tror att den här stämman blir en uppvisning i just det långsiktiga, det ansvarstagande, men också såklart här och var med lite udd och annat.
I mätning efter mätning som görs nu så är ju Moderaterna ofta, det är jämnt skägg mellan M och SD, ibland SD större i olika mätningar. Vad gör det liksom mentalt med Moderaterna? Mm. Att de faktiskt inte alls är säkert Sveriges näst största parti, kanske inte ens är oppositionsledande parti längre.
Nej, det finns ju alltid en risk, tror jag, det, och det är ju att det stressar en del. Och då tror jag att det finns en fara i politiken i att då börjar man försöka härma den som just nu är lite större och den som man då enligt vissa kanske tror leder opinionsmässigt. Jag tror det är farligt. Jag tror att man ska försöka få andra att följa en själv och sätta agendan och sätta dagordningen. Man ska inte nervöst titta bakom axeln eller åt sidan på vad andra håller på med. Jag tror framförallt nu med ett antal år kvar till valet så tror jag det är jättefarligt att göra för ett politiskt parti som Moderaterna.
Ulrika?
Och sen tror jag det finns strömningar som kanske har, där det finns vissa grupperingar som verkligen har velat, kanske i Bayern, göra upp med Sverigedemokraterna. Men där jag tror att man kanske, där man kanske är mera...
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Benägen att kanske ändra sig i den frågan just nu. För det är ju enkelt, därför att ju större de blir, därför, då blir de ju inte ett stödparti.
Och det blir ombyta roller där.
Ja.
Det kanske inte riktigt en roll man hade tänkt sig.
Nej.
Anders, vad är ditt intryck?
Alltså mitt intryck är väl det som jag tror de flesta har, att det är ett parti som mår jätteilla. Och som hade, så att säga, jag tror att Ulf Kristersson hade möblerat Rosenbad. Han visste att han skulle dit. Han var säker på vilka människor som skulle fika uppdrag. Kunde inte förvåna om han hade ringt runt och lovat poster till folk. Och så får han inte det. Och sen går han runt och är arg. Och jag menar, jag tänkte på det igår också, att jag fattar inte varför man inte liksom, varför inte han ser glad ut. Alltså, han har ju det här liksom broduktig-attityden väldigt mycket. Och så ser han sur ut och arg liksom. Och då får man känslan att han fortfarande inte har liksom förlikat sig med det faktum att han inte är statsminister. Och det tror jag liksom, det tror jag säger någonting om stämningen i Moderaterna. Som det. Jag har ju sett ett annat stort parti förlora val och bli misslyckad och deprimerat så att säga. Och det här påminner väldigt mycket om det, den, alltså Socialdemokraterna 2006 eller Socialdemokraterna 2010 när man liksom hade förlorat valet, man var deprimerad, man bråkade med varandra. Det finns alltid en grupp i partiet som säger vi ska gå tillbaka till rötterna, och rötterna är alltid vad de alltid har tyckt. Och så sitter man liksom i ett sånt där läge. Det är ganska svårt att leda.
Fast jag ska gå tillbaka till rötterna har man inte så mycket i Moderaterna.
Jo, det hör alltså, man. Det är väl jag så var här... med på den här pressträffen på förra stämman när Kristersson fick frågan om ja, ska ni ta på er pärlhalsbanden igen?
Ja, det är rötterna.
Då, och då säger okay. människan ja. Och så blir ju det liksom nyheten överallt då, att Moderaterna kan ta på sig pärlhalsbanden. Mm. Så att man vill ju signalera att man är liksom partiet som folk känner igen, så högern att lita på.
Men jag tror i grund och botten att jag tror att det är kanske lite omvänt. Jag tror att det är bra att man har en oppositionsledare som inte förlikar sig med tanken på att ständigt vara i opposition utan som strävar efter att bli statsminister. Sen tror jag omvänt att så här, det är ju klokt att man nu har slickat såren färdigt, vilket jag tycker och hoppas att man har gjort också, och blickar framåt. Och ser och tror jag förstår att så här, det är Moderaterna som behöver göra sin hemläxa nu. Det finns liksom inte någon annan som kommer göra hemläxan åt den, och det är inte någon annan som kommer att göra misstagen som innebär att man kommer att stiga i opinionen eller någonting annat. Så det finns ett jobb att göra. Jag tror att, så att säga, jag tror ju rätt mycket på mitt parti, annars skulle jag inte vara medlem i det. Jag tycker att det finns viss grund för att man är på rätt väg, men det måste mycket jobb till. Alltså att bygga politiska alternativ tar tid. Att bygga liksom en trovärdighet när det gäller reformförslag och problembild, det tar tid och det kräver mycket ansträngning.
Men man måste ändå säga att de senaste 5 åren så har de ju ändå liksom gått högre. Man har ju ändå närmat sig SD i många frågor. Och det som har hänt är att SD har vuxit. Drar man någon lärdom av det, tror ni? Alltså...
Men där måste jag nog ändå säga att nej, jag håller inte med om att Moderaterna har gjort några reformförslag som försöker göra, däremot symbolförslag som möjligen har närmat sig, för att man har varit stressad över Sverigedemokraterna i opinionen. Men jag tror att det här handlar om hela systemet, det här med Sverigedemokraterna. Det är inte bara Moderaterna, det är väldigt mycket Moderaterna, men hade Moderaterna redan i regeringen Reinfeldt 2, alltså 10-14, tagit tag i många reformförslag, så hade vi kanske inte haft den här situationen. Och Socialdemokraterna lajade då runt och hade Juholt och Sahlin och hade problem med det, precis som Anders sa, depression i partiet, vilket gör att jag tror alla har ganska mycket ansvar för det här. Sen tror jag det alltid, det här har jag tjatat om i många år, jag tror att alltid det är väldigt farligt när ett parti börjar förhålla sig till något annat parti och inte sig själv, för då börjar man apa efter. Jag tycker att jag har sett en del under den senaste tiden. Och det är att när KD har gjort någonting så har det gått ett dygn och sen har Moderaterna gjort samma sak. Och det där funkar inte, det vet vi som Kristoffer och jag som jobbade med Moderaterna före 2002. Då var ju allting handlade ju bara om att förhålla sig till Socialdemokraterna. Om Socialdemokraterna hade en presskonferens, då sprang man in på pressavdelningen, så fick vi lov att se till att svara direkt. Och så. Och det handlar ju om att man förhöll sig för mycket till Socialdemokraterna. Det gäller att förhålla sig till sig själv, vad man vill, och prata om det. Och det var kanske lite det jag menade med partiledardebatten. Om man bara inte pratade om vad andra håller på med eller vad recensenten andra partier, utan vad man själv vill, så tror jag det blir enklare.
Men det finns en liten sak i det här också, tror jag. Och det är ju, nu ska man... Det här håller jag håller med det här Ulrika, men och så att det inte liksom missuppfattas nu som jag inte gör det. Men det finns två partier som jag tror har en särställning i svensk politik och som måste ta långsiktigt ansvar för att politik ska vara på riktigt. Och det ena heter Moderaterna, men det andra heter också Socialdemokraterna. Jag tror att bägge de två partierna har en läxa att göra och ett ansvar som de måste känna i att politiken måste liksom föras tillbaka till att handla om riktiga saker, riktiga reformer, riktiga samhällsproblem, och att de två partierna också någonstans i något sammanhang måste också släppa den här risken som jag tycker de bägge har fastnat i under ganska lång tid, att låta sig kidnappas av de små frågornas tyranni och de små partiernas krav på de här skalpuppgörelserna som jag kallar det för. Det vill säga, någonstans måste politik bli långsiktig, stor på riktigt, och då kommer det kräva att de två historiskt sett stora partierna faktiskt ser till att definiera för de andra att det är faktiskt det här som den politiska debatten i Sverige borde handla om, ska handla om.
Vi ska återkomma strax till lite av vad man ska, vilka frågor man ska prata om på stämman. Men jag tänkte kolla den här sammanfattningen som är utskickad nu inför stämman, och där skriver Moderaterna om Sveriges stora problem och att landet nu måste välja en annan väg med citat. Och att Moderaterna erbjuder ett alternativ. Tror ni att det är lätt för väljarna att se hur det alternativet ser ut?
Nej, jag tror ju inte det. Det gör jag inte. Därför att jag minns också när jag växte upp i Moderaterna att den som då var häftigast och den som fick mest att säga till om var oftast den som ropade högst på systemskifte. Och jag kan möjligen vilja ha ett systemskifte, men jag tror inte att väljarna förstår vad ett systemskifte innebär. Så att jag tror att man måste vara väldigt saklig i sitt sätt att säga det och inte bara säga systemskifte.
Och jag tillhör de som tycker att, ja, jag tycker att det blir tydligare och tydligare, och jag tror att den här stämman ytterligare kommer att foga en del bitar till, pusselbitar till den resan. Men den är inte färdig. Den kommer inte vara klar förrän vi går in i valår och går i valrörelse, skulle jag säga. Men det är ju alla steg man tar i riktningen i att vilja tydliggöra vad man står för, varför man står för det, vilka problem man ser, vad man vill göra åt dem är bra. Och jag tycker att den här stämman tar ett antal kliv i rätt riktning.
Jag har läst igenom de här propositionerna, för jag tycker att det är lite nördigt kul att titta på sakförslagen. Och det är ett antal propositioner som finns till stämman, men det intressanta tycker jag är att de handlar mer om välfärd än de handlar om andra frågor, vilket är ganska intressant fördelning. Och en av de här är till och med prioritering för utsatta barn. Och det där är en annan typ av retorik som jag skulle säga är en mer konservativ retorik än jag har hört tidigare från Moderaterna. Det är inte alls något systemskifte i den typen av förslag som ligger här, utan det är väldigt mycket liksom konservativa små steg, till och med socialt ansvar, vilket jag inte förknippar med Moderaterna ett dugg. Och jag får ju känslan av att det här är en som kommer att ta ett steg till höger, men som också kommer att ta ett steg i konservativ riktning, bort från liberala friheter.
Ja, men det var det jag tänkte om att prata en annan väg. Då ska man också komma ihåg att vi har visserligen en socialdemokratisk regering, men om vi nu ska ändra
det här med etiketterna, så du menar alltså mindre nyliberal mot möjligen mer...
Jag menar mindre nyliberal, mindre avreglering, skattesänkningar som svar i varje mening. Om jag läste moderata handlingar för 15 år sedan eller 10 år sedan, då var det mycket mer skattesänkningar som svar på allting och jobbskatteavdrag som svar på allting. Här finns en lång rad andra saker med.
Mm. Okej, vi kanske ska ta lite snabbt de propositioner då som ska behandlas på stämman. Det är fem områden. Det är lag och ordning, tillväxt i hela landet, sjukvård, utsatta barn och sen är det en utrikespolitisk plattform. Ulrika, du brukar prata om reformer. Mm. Ser du de stora reformerna i det här?
Nej, men nu ska jag faktiskt lite erkänna att jag ska vara där och kommentera, och jag har faktiskt inte som Anders har gjort läst alla handlingar än, så att jag kan faktiskt tänka mig att berätta ännu mer om detta nästa måndag. Okay. Jag har inte läst på ordentligt.
Det är så här, fler poliser, bättre migration. Jag tycker att det låter väldigt bekant. Jag ser liksom inte de stora reformerna, för att säga och citera Ulrika här.
Ja, fast jag tycker nog ändå att de finns där. Dels så finns det ju ett ganska stort kapitel som handlar om alltså den ekonomiska politiken och skattepolitiken, där jag tycker att partiet tar ett antal steg framåt när det gäller att liksom formera en låt oss säga arbetslinjen 2.0. Jag tror att den resan är inte helt klar ännu, men jag tycker att vi tar ett antal steg framåt där. När det gäller välfärdsbenet, inte minst sjukvårdssidan, så tror jag att det finns många som känner igen sig i bilden att det svenska sjukvårdssystemet som det nu är uppbyggt och fungerar inte längre levererar.
Jag anar att man vill ta bort landstingen, eller åtminstone diskutera det.
Det kommer vara en sån diskussion på stämman, är jag helt övertygad om. Men jag skulle säga att det är en väldigt brännande och stor och viktig fråga i det svenska samhället, sjukvården. Hur får vi bättre vård? Hur får vi mer vård för pengarna? Hur kan vi synliggöra personalen, medarbetarna? Ta tag i det som kanske inte är symbolfrågan, utan den mycket underliggande utmaningen, liksom korta vårdköer, öka tillgänglighet och annat. Tycker jag finns bra förslag kring detta. Och sen så finns ju en stor brinnande fråga, tror jag, i Sverige just nu. Det handlar ju om just alltså kriminaliteten och brottsbekämpningen och behovet av att faktiskt formera en politik som tar tag i den typen av frågor. Det är ju på något sätt, vi är ju inne nu tycker jag på något sätt i att vi behöver definiera vad ska vara samhällskontraktet i Sverige på nytt. Där ju väldigt mycket av det finns en känsla av tror jag när man är ute i landet, oavsett att det är Stockholmsregionen eller ute i landet i stort, där det där inte längre riktigt fungerar, där politiken inte upplevs leverera på väldigt många av de här grundläggande delarna.
Alltså det här med landstingen, det här har vi ju pratat om i 30 år. Alltså det har ju varit, det har ju alltid funnits där. Men frågan är om man gör saker i rätt ordning, om jag ska vara riktigt ärlig, eller om det är så att utbudspolitik kommer att vara det som kommer att laga, så att säga.
Vad menar
det
du?
Finns alltså mer pengar till polisen. Jag menar, då ska du också ha folk som verkligen vill bli poliser, och det är ju svårt att hitta tillräckligt många som vill, och det kommer ta lång tid att göra det, och det är inte säkert att fler poliser kommer lösa saker utan att de poliser som finns gör rätt saker. Alltså det finns massor med saker man kan titta på här. Men framförallt så efterlyser jag ju, jag vet inte, Anders sa att det var så mycket välfärd, alltså jag efterlyser ju väldigt mycket mer på andra områden som pensionsfrågorna, föräldraförsäkring, alltså lönenivåer för kvinnor som kommer att dominera de kvalificerade jobben i framtiden. Det finns ju väldigt många andra områden än det som kanske just nu känns modernt. Men om vi tittar i framåt, vad är de, om 10 år, vad är de stora problemen någonstans? Jo, det kommer att vara på pensioner, det kommer att vara löner mellan kvinnor och män. Det kommer att vara säkert stad och land och vad det innebär. Och det kommer att finnas många andra ställen där vi kanske inte har debatten idag. Men det är där man måste sätta ner foten idag för att kunna vara någonstans om 5 år.
När jag läser det här programmet så ser jag en annan sak. Och det är att om jag lägger det sida vid sida med vad Sverigedemokraterna har sagt som prioriteringar. Och sida med vad Kristdemokraterna har sagt som prioriteringar. Så sammanfaller det här ganska väl. Det här med hela landet till exempel. Att man ska prata om hela landet. Det är ju en centrum-periferifråga som har blivit allt mera viktig. Och där regeringen har tappat bort den ganska mycket. Vilket är konstigt i en regering med socialdemokrater och centerpartister kan man tycka. Men det har man ju. Och det är ju klart att här är ju en möjlighet för liksom, någon slags annat regeringsalternativ att formas. Tittar man på sjukvårdspolitiken så skulle jag säga att jag tror ju inte att ett framtida konservativt block av något slag kommer att kunna ha en radikalt annorlunda sjukvårdspolitik än nu. Och jag upplever ändå att den finns där ute, de här frågorna som ja, alltså det är samma politik som idag i ganska hög utsträckning skulle jag säga. Men sen om man tittar på lag och ordning så är det ju samma förslag Moderaterna redan har lagt. Så att här är ju så att säga en skiss till en möjlig regeringssamarbete mellan
om man heter Anders Lindberg och verkligen vill ha det till det, så kan man absolut se det så.
Jag tror att det är ganska få saker i det här programmet, om detta lades som en motion i riksdagen, som Sverigedemokraterna inte skulle kunna rösta på.
Men jag skulle snarare säga där händer väl någonting med Sverigedemokraterna nu som jag tycker kanske när det gäller en del av politiken och kanske politikens kärna, inte minst sin konjunktur, om att den går åt ett annat håll. Det vill säga i skattepolitiken, arbetsmarknadspolitiken, vi har den brännande frågan om skatteutjämningen nu och mycket annat. Det vill säga Sverigedemokraterna går ju åt vänster. De går ju in och lägger sig sida vid sida med Socialdemokraterna i väldigt hög utsträckning när det gäller den ekonomiska politiken, skattepolitiken, arbetsmarknadspolitiken.
Inte den ekonomiska politiken. Välfärdspolitiken försöker de ju låta sig. Men läser man förslagen så ser man ju att de lägger ju pengar till kommunerna, men de tar ju också bort samma pengar till kommunerna. Så än så länge så skulle jag säga att de har inte fattat något beslut som gör att de inte kan rösta för det här. Det är väl möjligen värnskatten som
säger
de...
Säger han och pekar på Moderaternas program. Eller egentligen på mitt papper.
På ditt papper. Men alltså det finns ingen så här stoppkloss så att säga som finns här. Det finns ingenting om ökad migration till exempel eller så som ni skulle kunna ha. MUF till exempel tog fri invandring i helgen som de ska driva till exempel. Det hade ju varit en liten block mot Sverigedemokraterna.
Hörrni, ja förlåt Kristoffer, du ville säga något.
Nej alltså så det här blir ju lite grann, det blir lite politiskt färgat kanske nästan. Och det är ju inte konstigt annars.
Du får vara det här. Det är hela tanken.
Men jag tror att det finns en frihetlig dimension inom svensk borgerlighet historiskt sett som Moderaterna är mycket av bärare i, som gör att så att säga historiskt och långsiktigt, också när vi tittar in i framtiden, så kommer det inte vara som så att det går att sätta några likhetstecken mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och jag tror snarare att vi kommer se när vi går in i lite bistrare tider i konjunkturavmattning och annat.
Så allt tror
jag
tyder på det.
Jag tror att vi kommer att se en Sverigedemokrati, om vi får kalla den för det, som kommer att ligga allt mer och mer diktan socialdemokratin. Jag tror bara att vi har sett början på detta i frågan om skatteutjämning och annat.
Okej, okay, det får bli...
en fråga? Vad i de här förslagen ökar friheten i Sverige?
Jo, men det finns ju en, alltså, sänkt skatt per definition, men rätten för människor eller de som driver sina företag att få behålla mer av frukten av sitt eget arbete, sin egen arbetsinsats, är ju en extremt viktig frihetsreform i sig. Jag skulle säga att i vår tid också när det gäller frihetsfrågan så är det väl få saker som kringskär människors rätt och möjlighet till frihet så mycket som att vara rädd eller orolig för att utsättas för våld och brott. Så det, jag skulle säga att det finns mycket frihetsfrågor här som jag är helt övertygad om också har en bra resonansbotten när det gäller svenska folket.
Det blir sista ordet här. Nu måste vi kör lite Brexit också. Titta på Ulrika, hon ska iväg med en taxi. Men Brexit vill hon inte missa.
Ja, inte.
För det här, nu börjar bli brännande. Det är 17 dagar kvar till den 31 oktober. Då Boris Johnson dyrt och heligt har lovat britterna att de ska vara ute ur EU. Brittiska parlamentet öppnar as we speak, tror jag, just nu. Håller drottningen anförande där. På torsdag är det toppmöte i EU. Många tror att det är sista chansen att få till ett avtal, om det nu finns en möjlighet för det. Och på lördag är det 19 oktober. Och senast då måste Boris Johnson enligt den här lagen som parlamentet tvingade igenom skicka ett brev om de vill ha uppskov. Kommer britterna vara ute ur EU om 17 dagar? Ulrika?
Nej.
Kristoffer?
Mycket pekar nog för att det inte blir så.
Anders?
Nej, jag tror inte det.
Ni tror inte det? Men vad tror ni kommer hända då? Kommer de få till ett avtal den här veckan, de närmaste dagarna, eller blir det ett uppskov? Eller vad? Blir det någonting...
Alltså, det är
alltså, jag förstår, det här måste man ju vara synsk för att kunna säga. Men vad tror ni?
Men det sker väl mycket nu som liksom är på alla fronter. Dels så sker väl en diskussion om så att, kan det här brevet skickas med ett följebrev? Mm. Liksom? Det är ju den ena diskussionen.
Hur de ska krångla sig runt den där lagen.
Och sen så finns ju en annan diskussion, och det är ju samlas EU-ledarna nu då på något sätt för att liksom ändå ge någon form av motbud på det som ju är konturerna till en liksom... En ny överenskommelse, inte minst med Nordirland när det gäller gränsövergångarna där och andra sådana här saker. Och sen såklart också, vad händer då vad händer egentligen inom ramarna för liksom det brittiska parlamentet just här och nu? De ska väl debattera
eventuella
The Queen's speech nu i 5 dagar eller någonting sånt, det är väl det som praxis säger, och det är väl först därefter som man egentligen röstar om det också i att
liksom... Jag tror att de skulle ha någon specialsession på fredag eller lördag om ett eventuellt, och ska vi också säga att de senaste dagarna i slutet av förra veckan så pågick ju trots allt förhandlingar, det har det ju inte gjort på länge, men nu var det ju ändå något slags samtal som pågick.
Så någonting håller på att hända, men sen skulle jag säga så här, den som har rätt om Brexit när det gäller spåkulan, den tror jag inte finns.
Alltså senaste gången som Queen's speech blev nedröstad i parlamentet, det var på 20-talet, det var Stanley Baldwin. Så det är liksom,
den gamla gemangen.
Så det är liksom, det finns liksom inga moderna referenser heller till vad som händer.
Nej, men det är ju det. Det är helt okänd mark vi är ute på. Liksom.
Men typiskt sett tror jag att liksom, jag tror osuret alltid är bäst, men det känns ju som att Boris Johnson, han har haft 7 omröstningar i parlamentet, tror jag det, och han har förlorat alla. Så det här blir hans 8:e då, om Queen's speech. Förlorar han den också? Jag menar, vid någon tidpunkt så måste man väl konstatera att man inte ens är en regering.
Fast det är väl lite, en del menar ju att det är lite det han vill. Att han vill avgå, kunna lägga det här på Corbyn, att be om uppskov.
Och sen nyval,
ja.
Och sen tar han hem hela skiten.
Exakt. Man ska ju komma ihåg att alltså man kan ju tycka att han är lite dum, och läser man viss media så verkar han vara jättedum. Och det kan man ju färgas av i sina åsikter att tycka. Jag gillar inte Brexit själv, ska jag säga. Men det verkar ju vara som så att för varje omröstning han förlorar i parlamentet så blir han ju starkare och vinner större och större stöd hos det brittiska folket.
38% är han uppe i.
Jag tror att han steg upp till 38% med en 15-procentenheters ledning gentemot Labourpartiet. Och Labourpartiet leds av den mest impopuläre oppositionsledaren på över 45 år. Så det är klart att, så att säga, det finns ju en annan sida av det här myntet som ju är inrikespolitiskt, som jag tror att vi inte riktigt ser och förstår. Där ju Tories ju under Boris Johnsons ledning ser ut att långsamt men säkert liksom röra sig mot vad som kan vara en riktig landslide när det gäller ett kommande liksom val.
Och så lyckas de liksom få parlamentet att framstå som folkets fiender här, alltså det folkvalda.
Han vill ju verkligen det. Han vill ju driva en valrörelse mot parlamentet, och det är väl fascinerande att se. Alltså, när jag var där för 2 veckor sedan, då sa ju alla det att liksom, ja, men när han bara har förlorat det här 31 oktober, då kommer hela kartan att vara omritad. Då har liksom det löftet han har ställt ut fallit, och då kommer Brexit-partiet komma tillbaka, Nigel Farage kommer komma tillbaka. Så att liksom, det kommer ju säkert att bli så, men ingen vet vad som händer, och det är så, liksom, så många parametrar nu att det går inte att mäta någonting längre i opinionsmätningarna.
Och jag tror att det finns en sak som vi hela tiden missar. Vi tror så mycket att Brexit är slutet på någonting eller slutet på en process. Jag tror att för Boris Johnson så är det början. Det är början på det han egentligen vill prata om och början på det han egentligen vill bygga.
Ett nytt imperium.
Nej, men nej, det tror jag inte. Okay. Men så länge vi inte ser det...
Okay, kanske inte vill kolonisera världen. Kanske inte då.
Men jag tror också så länge vi inte ser det så tenderar vi liksom att missa vad det här egentligen handlar om. När det gäller liksom de reformförslag som läggs fram och liksom frihandelssträvan när det gäller övriga världen och väldigt mycket annat. Han är liksom ingen Trump. Han är ingen rakt igenom, så att säga, opportunist på det sättet som vi ser i en del, hos en del andra världsledare, utan han är ju någon form av liksom till och med vänsterfalang inom sitt eget
han
parti.
Han har en plan.
Jag tror han har en plan, och jag tror den planen väldigt mycket har sin startpunkt i Brexit snarare än sitt slut i Brexit.
Det får bli slutordet för den här gången. Tack så hemskt mycket, Ulrika Schenström, Anders Lindberg och särskilt Kristoffer Thomsens. Roligt att ha dig här.
Härligt.
Anna Andersson heter jag. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej hej! Hej, hej.